Du lyssnar på Radio Nola Skogs som i samarbete med Radio Örnsköldsvik sänder på frekvenserna 89,8 och 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på vår hemsida www.radioovik.se. Radio Nola Skogs.
Ja, välkommen. Jag heter Sven Lindblom och är programvärd idag och jag sitter här tillsammans med Sofia Domeij som jag hade redan att dela ut ett stipendium till förresten när du riktigt var riktigt ung junior. Och sen dess har jag ju följt dig genom hela din karriär både i längdlandslaget och i skidskyttelandslaget. Så det är nära att få ha dig i studion och få prata med dig en stund. Och tekniker idag det är Erik Bergström. Vi går rakt på sak, Sofia. Du, efter en strålande karriär så har du nu blivit vald till ordförande också till, för Svenska skidskytteförbundet. Grattis!
Ja, men tack så mycket. Och så får jag passa på att säga tack för den fina inledningen också, Sven.
Jo, du, det var ju inte fel att dela ut stipendiet just till dig för du motsvarade ju faktiskt våra förväntningar, verkligen.
Jag tackar för de fina orden. Det var en väldigt trevlig tillställning.
Vilket bedrövligt väder vi har förresten. Du och jag som älskar längdåkning på skidor. Det här är ju skitväder för oss.
Ja, det är verkligen det. Det här är inte alls vad man vill ha den här tiden på året. Och extra mörkt blir det också förstås när vi inte har någon vit snö på backen. Men förhoppningsvis så kommer det väl så småningom. Men det är klart att man inte vill ha nederbörd i form av regn som det är just idag.
Men vi har ju konstsnö nu på Skyttes och jag tror att slutet av veckan kommer att ha fina spår där. Åtminstone ett par kilometer.
Ja, det ser ut som att det ska bli minusgrader också i slutet på veckan. Så att, ja, det ser vi fram emot.
Men vi återgår då till skidskytte. Var det ett naturligt steg för dig då att bli vald från efter att ha varit vice ordförande? Nu blev du vald till förbundsordförande. Berätta.
Ja, precis. Olle Dahlin då, som har varit ordförande i Svenska skidskytteförbundet var ju med och kandiderade till presidentrollen när det gäller det internationella förbundet inom skidskytte. Så att under kongressen nere i Kroatien i september så valdes Olle till internationell ordförande. Och sen senare när vi kom hem då och hade våra styrelsemöte så blev jag vald till ordförande i Svenska skidskytteförbundet.
Så då är det nästa steg här att bli internationella förbundets ordförande för dig också?
Ja, just nu finns det inga sådana tankar. Det känns, det måste jag säga, det är jättestort att vi i Sverige har en president på den posten. Det känns fantastiskt, tycker vi. Och ja. Som jag sa, så det är stort. Att ha det.
I skidskyttevärlden så är vi inte den stora nationen. Det är ju mer än nere på kontinenten som är det ännu större folklig sport det där med skidskytte. Visst är det så?
Ja, skidskytte är jättestort nere i Europa. Sen är det så att Sverige som nation har ett väldigt stort förtroende och en väldigt stark position. Och det tänker jag, det visar sig ju inte minst på att vi har fått Olle Dahlin som president. Så att vi har ett stort inflytande och vi gör ett väldigt bra jobb.
Det är ju också svensk skidskytte har ju ända sedan Forsbergs tid, Magdalena Forsbergs karriär har haft ett bra internationellt genomslag också.
Ja, det Magdalena gjorde som aktiv, det är svårt att sätta ord på. Det tar lång tid om vi ska rada upp alla hennes fantastiska prestationer. Hon satte ju förstås skidskytte som sport på kartan i allra högsta grad. Och hon såg till att Sverige också gjorde det till en härlig tv-sport. Hon såg till att många ville vara med och vara skidskyttar här i Sverige förstås.
Och nu har vi ju en fantastisk bredd både på herr- och damsidan och ungdomsgeneration som pockar på här.
Ja, det har vi. Vi har ju haft duktiga skidskyttar efter Magdalena också. Inte
Ja.
minst i form av Anna-Karin Olofsson Sidek och Björn Ferry, Helena Ekholm och många fler där till under
Ja.
tiden fram tills det lag som vi har nu idag.
Och så har vi vår egen Fredrik Lindström då, som spänner över både den gamla epoken och var duktig i helgen förresten. Han var väldigt duktig nu i söndags.
Ja, han gjorde en jättefin stafett. Ja, Fredrik, han fyller 39, eller 39 säger jag. Han är född 89, han fyller 30 nästa år. För mig så är han en väldigt ung kille, men i det här sammanhanget så blir han kallad som att han har varit med. Han har varit med jättelänge, men det blir som att han är gammal i gamet på något sätt. Han var med 2010 i Vancouver när jag åkte OS där, så att, det är klart att han har skaffat sig en väldig erfarenhet. Det har han gjort, men det är härligt att vi får ha honom här i Örnsköldsvik.
Ja, men visst är det det. Och han har ju flyttat till Örnsköldsvik så bor här också, ja.
Ja, tränar och lägger många timmar uppe på skyttis
Och han tränar på det vi fortfarande kallar för Sofias skjutbana där på Skyttis.
i skyttisterrängen. Ja, det känns ju fantastiskt stort att det gör det och att få ha en OS-guldmedaljör som tränar på den banan. Det kan inte bli så mycket bättre.
Förbundskansliet i Svenska Skidskytteförbundet är väl ganska stort antar jag. Förbundskansliet i Stockholm.
Ja, vi har vårt kansli i Östersund, där vi
Men
har nationalarenan också i skidskytte.
vad trevligt. Allt behöver ju inte ligga i Stockholm.
Nej, det behöver absolut inte
Nej,
göra.
men det visste jag inte.
Nej, jo, vi har faktiskt kansliet uppe på stadion. Så det ligger precis i sekretariathuset. Vi kallar det så när vi är där och har tävlingar.
Ni har en del styrelsemöten där och då förstår jag.
Ja, det har vi. Jag ska faktiskt rulla mot Östersund i helgen.
Och vi ska in på VM nu, VM-förberedelse och så. Så du vet ju, du har ju redan den klart VM-fanfarlåten, eller hur?
Ja, visst är det så. Vi kanske, innan vi säger så mycket
Ja.
mer om VM, så kan vi väl ta och lyssna till VM-låten. Jag ska berätta lite grann om den, för det är nämligen en tidigare Idol-deltagare som är med och framför den. Och den är skriven av Tobbe Forsberg och Per Wiklander, producerad av Björn Höglund. Och så sen då förstås har Magnus Schönberg, som sångaren heter, lagt sin egen touch på den också. Men vi lyssnar till den.
What is your name? What is the story of your life? What do you feel about this game? Do you want the fame? Do you want the glory and that price? Do you wanna reach the Hall of Fame? With all
Ja, då har vi fått lyssna till Magnus Schönberg och For the Love of the Game. Det är alltså årets VM-låt i skidskytte. Jag ska passa på att säga det också, att den här låten speglar de värden och de känslor som skidskyttesporten står för. Nämligen vänskap, glädje och kärlek före och efter tävlingen.
Men tackar. Mm. Men då får du fortsätta att berätta lite om VM också, som blir ju vinterns stora begivenhet.
Ja, det blir det absolut. Den 6 mars så inviger vi skidskytte-VM. Sen så kör vi från den 7 till den 17. Och det sker då alltså i Östersund på våran nationalarena i skidskytte.
Och har ni börjat släppa biljetter redan?
Det har vi absolut gjort, och vi har idag faktiskt sålt 26 000 biljetter. Målet är att vi ska passera 100-110 000 biljetter, och det kommer att bli ett jättetryck nu framåt när vintern kommer igång, säsongen kommer igång. Så brukar det alltid se ut om man tittar till hur det har sett ut när det gäller andra mästerskap, och också mästerskapet som gick i Östersund förra gången, nämligen 2008. Så det här är ju, ja, det känns pirrigt redan nu måste jag säga. Jag var tvungen att gå in och kika och räkna hur många dagar det är kvar, och idag den 3 december då, så är det 94 dagar kvar tills vi drar igång.
Jag tänkte på det här programmet redan igår, hade tänkt fråga dig om det, vi från Örnsköldsvik har möjlighet att se, och då såg jag att en annons om att det kommer att ordnas bussresor från Örnsköldsvik också till det här. Det är väl allehanda SC som ordnar för sina prenumeranter och intresserade.
Ja, jag tänker att det kommer att vara många som arrangerar resor så att man kan åka över dagen till Östersund och titta på tävlingar. Sen också att för de som vill då att man är kvar i Östersund, det finns gott om boende att få tag på. Så att man kan vara kvar och titta på flera tävlingar.
100 000 besökande, det är ju mer än vad Jämtlands län har i invånarantal, antar jag. Det är förfärligt mycket människor. Finns det husrum till så mycket?
Ja, det gör det. Och jag ska passa på att säga det, därför att det är viktigt att veta. Visit Östersund ska man höra av sig till. Jag passar på att tala om det som sagt här till alla som sitter där hemma och funderar på att komma till Östersund och följa skidskytte-VM på plats. Visit Östersund alltså, de fördelar boende. De fördelar boende på om man vill ha privata hus, om det är det som gäller, eller om man vill ha annat typ av boende. Så där finns det bra hjälp att få.
Visit Östersund, visit Östersund.
Visit Östersund, ja. Visitöstersund.se.
Ja, då måste det vara många som har upplåtit privatbostäder eftersom de kan ta emot så mycket folk.
Ja, det är det. Och sen finns det boende i nära anslutning till Östersund också, så att det kommer att lösa sig.
Men vad trevligt.
Ja, det blir en fantastisk skidskyttefest. Annat går inte att säga. Jag var faktiskt med sist det begav sig 2008. Då var jag med som aktiv. Och att få åka ett mästerskap på hemmaplan, det är lite svårt att beskriva. Men det är många idrottares dröm att få vara med om den känslan. Sen det är klart att det sätter lite extra press på atleterna också. Men det gäller att ta det på rätt sätt och suga in den här stämningen som finns bland hemmapubliken.
Press, ja, men det är väl någon positiv press. De presterar väl på det allra yttersta, våra egna åkare vid ett sånt tillfälle. Tror du inte det?
Jo, det ser jag fram emot att de ska göra. Jag tänker att det är allas dröm, det är allas mål. Att man ska prestera som allra bäst under ett mästerskap. Och förstås också extra då under ett mästerskap på hemmaplan. Men det är så, och det spelar egentligen ingen roll om det är ett mästerskap på hemmaplan då. Det blir lite extra, men det gäller att gilla det här läget, att gilla pressen, ta den som någonting positivt. Ibland så brukar jag referera till Frida Hansdotter som ofta säger det själv, att jag gillar att vara i den här situationen. Då tänker jag att det betyder ju att det är folk som tror på mig, och jag tycker att hon uttrycker det på ett jättebra sätt.
Ja, det är ju också en väldigt duktig tävlingstjej.
Ja, Frida Hansdotter är ju alpinist. Och det är ju faktiskt då passar jag på att säga det också, att Östersund, eller regionen ska jag säga, för det är Åre som har alpina VM som går månaden innan. Så de har 2 stycken VM under 2019, och det skiljer bara en månad. Så 7 till 17 februari finns det möjlighet att vara med och följa det alpina VM:et som går i Åre.
Ja, det tänkte jag. Det är så.
Ja.
Två VM samma vinter.
Ja, så ser det ut.
Östersund har ju börjat profilera sig som en riktig vintersportstad, helt klart.
Det har de verkligen gjort. Och när det gäller skidskytte så är ju Östersund en given plats för skidskyttepremiären. Så nu i år då så är det ju lite speciellt att den inte går i Östersund. Annars hade vi haft alla världens skidskyttar där just nu faktiskt. Den första tävlingen kördes ju i helgen när det var mix- och singelmixstafett. Och så har det ju då sett ut tidigare i Östersund och så fortsätter under veckan. Nu är de nere i Pokljuka i Slovenien istället.
Mm. Och du behöver inte vara med på alla internationella tävlingar, men en del åker du väl du med också på som förbundsordförande?
Ja, någon tävling och någon tävlingsort är man förstås med på. Men man är långt ifrån med på allihopa. Utan det är landslagsorganisationen som är ute på världscuptävlingarna.
Och så ringer de och frågar sin förbundsordförande ibland.
Ja, jag har inget bra vallatips att komma med. Vi har ett grymt vallateam som är välkänt, duktiga och gör ett kanonjobb. Vi har en tränarstab som är jätteduktig. Vi har 7 tränare, vi har andra servicepersoner runt omkring. Så att jag känner faktiskt att jag kan inte göra så mycket där och då på plats. Utan som ordförande handlar det mer om att vara med och staka ut de strategiska målen var svenskt skidskytte vill vara någonstans. Om vi tittar och lyfter blicken lite framåt istället för att titta på det som händer just här och nu.
Och var vill vi vara då?
Ja, men det var en bra fråga. Det var en inte relevant fråga. Ja, men det är en av mina utmaningar att lyfta blicken och titta framåt. Vad händer efter det här? Vad händer när VM-festen faktiskt är över? För det är lite gärna så att har man jobbat stenhårt för det under många år och så någonstans så går i luften lite gärna ur en. Men jag tänker så här att 2026, vision 2026, det känns som någonting som klingar rätt bra. Ja. 2026 kan ju dessutom vara året då vi i Sverige står som värd för ett olympiskt spel.
Ja.
Vad säger du om det?
Ja, det vore helt fantastiskt. Ja. Och då ingår ju skidskytte där också.
Ja, precis, det gör det. Men om jag tänker på svensk skidskytte, om jag blickar tillbaka lite till det ändå, så tänker jag att vi ska fortsätta vara en av de absolut bästa skidskyttenationerna, de starkaste skidskyttenationerna. Tänker att vi ska ha ett landslag som är ett av de bästa landslagen. Jag tänker att vi ska fortsätta utveckla eventdelen. Vi pratar om VM, vi pratar om världskupper. Vi är väldigt duktiga på att arrangera de här eventen. Och samtidigt som det här händer så ska vi se till att vi blir fler skidskyttar. Att det är fler som får möjlighet att utöva skidskytte. Så vi måste bli mer tillgänglig. Vi måste bli fler ledare som finns med. Jag tänker också att vi ska vara den självklara partnern för företag och organisationer som vill exponera sitt varumärke med en framgångsrik, populär och hållbar idrott. Jag tänker att hållbarhet och en hållbar organisation och ett hållbart förbund, det är viktiga frågor framåt.
Finns det någon ranking mellan våra nationella förbunden i skidskytte i världen?
Ja, du menar hur det har sett ut?
Ja, om jag ska ranka Svenska skidskytteförbundet tävlingsmässigt, hur står vi oss i världen?
Ja, vi står oss väldigt bra till. Man rankar ju, sen kan man ranka på olika sätt. Man kan ju ranka hur duktiga vi är på att arrangera, hur stark vi är, hur mycket vi gör i internationella skidskytteförbundet. Och man kan också ranka förstås nationen när det gäller resultat som man har varit under det föregående året. Då.
Och det är ju resultaten jag tänker främst på.
Ja.
Och där står vi oss ganska bra där också.
Det står vi oss väldigt bra, det gör vi absolut. Och där handlar det ju om att vara högt upp också så att man får många platser, startplatser till världscuptävlingarna som kommer under året. Men jag tänker att det här är ju som sagt bara spännande frågor och att vi vet hur svensk skidskytte ser ut idag, men hur det ser ut i framtiden, det vet vi egentligen inte så mycket om, men det jag känner att jag vet att det kommer inte att se ut exakt så som det gör idag. Vi måste våga skruva, vi måste våga förändra, vi måste våga utveckla.
Jo, men för de närmaste åren ser det ju väldigt bra ut med de juniorer som nu pockar på. De tänker på Piteå och flickorna här. Och...
Det ser helt fantastiskt bra ut.
Ja, visst gör det det.
Det är 2018. Vi tar med oss 4 stycken OS-medaljer. 3 stycken junior-VM-guld och 1 junior-EM-guld. Bara för att nämna några av de fantastiska resultat som skidskytte landslagen har gjort.
Och då säger du som många andra då, men vi kan inte nöja oss med det. Vi måste se till hela tiden att ungdomsverksamheten fungerar.
Precis, så är det. En jätteviktig fråga. Det är oerhört viktigt. Och precis som jag sa tidigare så vi pratar elit och vi pratar många andra frågor. Men tillsammans med det eller samtidigt som det sker så ska vi också bli fler skidskyttar. Och vi ska se till att vi finns tillgängliga för fler att utöva våran sport. Det är en jätteviktig fråga och det är förstås en utmaning som vi tar med oss in i framåt.
Vi har ju inte så många skidskytteanläggningar i Sverige ändå för tävlingsnivå.
Nej, det är någonting som jag ser fram emot att jobba vidare med. För att vi ska kunna vara tillgängliga för fler så behöver vi fler skidskytteanläggningar också.
Och då vill du presentera, du vill spela en låt för oss.
Ja, men det vill jag göra. Jag tänker att vi ska få lyssna till en artist som vi hör på så mycket bättre just nu, nämligen Alvin Lee Meldå. Lulu ska vi lyssna till.
Ja, vi pratade om de som möjligen är aktiva fortfarande och de som var aktiva på din tid, Sofia. Jag heter alltså Sven Lindblom, är programvärd idag och med mig i studion är Sofia Domeij, Svenska skidskytteförbundets ordförande. Och en som verkligen var med på din tid och fortfarande är aktiv, det är ju Fredrik Lindström.
Han är, som jag sa tidigare, så känns han ung för mig. Men han har varit med väldigt många år. Så i det här sammanhanget så är han en väl etablerad skidskytt med mycket erfarenhet. Han fanns med redan 2010, som jag sa tidigare, på OS i Vancouver. Det jag också var med.
Och är bara 29 år.
Ja.
Hur är han som människa och tävlingsmänniska och privat och så? Berätta.
Ja, jag tycker att Fredrik är en underbar person på alla sätt. Han är en förebild som få. När det gäller som tävlingsmänniska, Fredrik har någonting alldeles speciellt som han tar fram när det börjar närma sig de här viktiga tävlingarna. Han är inte den som vinner allting under träningssäsong, utan han håller sig så där lagom lite i bakgrunden. Men sen när nummerlappen kommer på och det börjar bli tävlingssäsong, då är han där framme och gör fantastiska resultat. Han har ju, vi pratade om att han har varit med i många år och han åkte i OS redan 2010. Han åkte också OS 2014 och gjorde det 2018, och sen har han också varit med och kört 6 stycken världsmästerskap. Så att ja, där han har 2 medaljer med sig också. Och så har han ju en OS-guldmedalj.
Och så har han OS-guldet, ja.
Och så är han Öviksbo. Ja. Nej, men jag tänker det han gjorde också, där han visade upp nu i helgen när de körde singelmixstafetten. Mm. Det är också ett tecken på att han har tagit ytterligare steg. Speciellt då när det gäller, han är ju en väldigt stabil skytt, och vi har ju pratat om det nu under något år när det gäller hans skjuttider. Men jag tycker att det var jättekul att se Fredrik i söndags.
Det är väl möjligen fler aktiva överlevare från din tid som aktiv?
Ja, det är det.
Benämn någon fler.
Ja, under min tid som skidskytt så... Under min tid som idrottare ska jag förstås säga, men om vi nu tittar på skidskyttetiden då, så träffade jag några av mina absolut bästa vänner. Jag har kontakt med flera av dem fortfarande. Anna-Karin nämnde jag tidigare, Sidek numera. Jag pratade med henne förra veckan. Jag önskade att vi bodde närmare varandra, hon bor i Lilledal. Om vi pratar om andra svenska skidskyttar som fanns med under min tid, Björn Ferry, honom ser vi i Vinterstudion. Mm. Helena Ekholm kommer vi att se mer av i Vinterstudion den här vintern. Anna-Maria Nilsson finns med som tränare i skidskyttelandslaget och på Mion i Östersund, Mittuniversitetet, där vi också har skidskyttar. Mattias Nilsson, en annan, finns också med som tränare i skidskyttelandslaget, för att nämna några. Carl-Johan Bergman, han kommer vi att få höra i radio faktiskt, Radiosporten i vinter. Så att det är många som finns engagerade inom skidskytte på lite olika sätt. Sen har jag också en av mina absolut bästa vänner som heter Saskia Santer, som bor nere i södra Tyskland, som jag har mycket kontakt med. Jag hade hennes man här uppe i Övik bara för några veckor sedan och jagade älg. Han var helt lyrisk. Ett av den galen tysk som får jaga älg, du vet.
Ja, just det.
Ja. Så att, ibland så kan jag väl önska att jag hade dem närmare förstås, så att jag bara kunde få springa över och säga hej och ge dem en kram.
Du har många härliga tider, minnen från din aktiva tid, det hör jag.
Ja, jag har det, och jag hoppas att jag kan få bidra med det till alla som alla yngre kommande idrottare, vad det nu än må handla om för idrott och vilken nivå vi än är på, att idrotten ger oss fantastiskt mycket, och jag är jätteglad över alla de år som jag har haft som idrottare och alla de vänner jag har fått möta.
Men innan vi glömmer det, du hade ju Wolfgang Pichler som tränare på din tid, och nu är han ju tillbaka igen i svenska landslaget som förbundstränare. Nu måste du berätta lite grann om Wolfgang för mig.
Ja, vad vill du jag ska berätta?
Jag är ju väldigt nyfiken på, har han någonting annat i huvudet än bara tider och prestation och skytte? Har han någon humor och har han något annat vid sidan om någon gång också? Ja,
Wolfgang har absolut humor och han har nära till skratt. Det är klart att han har ett enormt engagemang som tränare för sporten. Jag kan inte säga annat. Jag har inte mött någon som har detta engagemang. Det är unikt, och det är också någonting som gör att han lyckas med på det sätt som han gör.
Ja, man har ju sett att han springer nästan över sina egna åkare för att heja fram dem.
Ja, precis. Han gör det. Han finns i målområdet och rycker alla åkare därifrån. Och man måste skynda sig och byta tröja så man inte blir sjuk. Han får inte komma för nära alla journalister och vad det nu kan tänkas vara. Men det är ju en sak, och det är det man ser. Men jag tänker också på engagemanget han har varje dag, varje timme, över att coacha sina adepter och förstås också ha kontroll på vad man gör och så. Men det är unikt, och det är unikt med Wolfgang Pichler.
Är han oerhört krävande?
Ja, så kan man också se det förstås. Men man kan se på det med olika ögon. Krävande så tillvida att han hela tiden vill ha en rapport av sina atleter på hur det var, hur det gick,
Men kör han så hårt på träning så att en del brallar ur och orkar inte mer längre, eller hur är det?
Exakt hur det ser ut på alla träningspass, det måste vi fråga antingen Wolfgang eller de aktiva idag. Men någonstans så är det ju så att träna så här hårt och att utsätta sig för den här tuffa träningen, det kräver också att man vågar gå över gränser och testa sig fram. Men det är klart att man måste också ha stöttning i att våga bromsa. Det är också viktigt i det här. Man kan inte bara spruta på och köra hur hårt som helst, ändå lite mer. Det går inte.
Jag ser ju honom mest som åktränare, men hur är han som skyttetränare? Har han... Och har någon förstånd om det också?
Wolfgang har ju funnits med i sporten, i idrotten under väldigt många år och skaffat sig väldigt mycket erfarenhet. Så det är klart att han har kunskap om det också. I Sverige, i landslaget, så har vi en jätteduktig skjuttränare i form av Johan Hagström som har hand om och ansvaret över den biten. Så han gör ett jättebra jobb.
Så där är Wolfgang inte så mycket med på som skjuttränare, förstår jag?
Det är Johan Hagström som är skjuttränare på landslagsnivå.
Han jobbar i Ryssland några år, men han fick ju inte fram några kanoner där i Ryssland, inte Wolfgang.
Nej, det var exakt hur det var under hans tid i Ryssland. Det tror jag, det skulle vara intressant om vi kunde bjuda hit honom så fick han berätta lite mer om den tiden. Han har jättemycket att berätta och han har förstås varit med om väldigt mycket under de åren som han var i Ryssland som tränare.
Längtar han tillbaka till Sverige eller övertalar ni honom att komma, eller hur var det?
Du menar när han lämnade eller när han avslutade?
Ryssland och vände tillbaka till Sverige. Hur gick det till?
Ja, men jag tror att Wolfgang, han uttrycker ganska ofta att han har ett hjärta för Sverige och att han känner att han hör hemma i Sverige. Och jag tror att det fanns kvar i honom. Bevisligen så fanns det kvar i honom för att han ville komma tillbaka. Mm. Så att... Det är vi glada för att han ville göra när han klev tillbaka. Ska vi ta och lyssna till en låt kanske?
Ja.
Amanda Jensen är en artist som jag har lyssnat mycket på genom åren. Och jag tänker att vi ska få lyssna till Happyland.
Kiss me goodnight in the happy land.
In the happy land.
Go on and poison my side while you kiss me goodnight in the happy land.
In the happy land.
Where your daddy left home, mama's still on the phone. Lost believing, love's deceiving, always going when gone. Poison my side while you kiss me goodnight in the happy land. Until dawn in the house.
Ja, Sofia, jag vet ju att du lyckades förena både idrott och studier på hög nivå, så att du samlade ju poäng både på universitetet och i världscup. Du är civilingenjör. Vad gör du idag?
Ja, idag jobbar jag på Previa, som är Sveriges största företagshälsovård. Jag jobbar som kundansvarig, har hand om avtalen. Får träffa väldigt mycket härliga människor i min roll idag. Jag känner att jag får vara med och göra skillnad på ett sätt som känns för mig väldigt tilltalande.
Det här är Skidskytteförbundets ordförande. Det är ett ideellt uppdrag, eller hur?
Mm, det stämmer bra. Så har det sett ut historiskt och så är det även idag.
Fast det är så stort och framgångsrikt förbund, så är förbundsordförande ideellt anställd.
Ja, det här gör man för att man har stort hjärta för sporten. Det är det som är grunden i det hela. Sen det är klart, det är så här att det fick vi se också bara för några veckor sedan, att SVT gjorde ett litet inslag på att på 3 års tid så har antalet skidskyttar ökat med 121%, om man nu tar deras siffror, det som de har räknat fram. Vi är väldigt glada för det, och jag har nämnt tidigare, ett mål är att vi ska fortsätta växa, vi ska fortsätta bli fler skidskyttar. Och det finns förstås med i det här att vi växer, så att vi får se över hur det ser ut i framtiden. Just nu ser det så ut att det är ett helt ideellt uppdrag.
Och så innan vi gick in i studion så berättade du att en av dina hjärtefrågor är också att aktiva ska kunna förbereda tävling på hög nivå med studier.
Ja, det är också en del av det som jag ser framför mig som en jätteviktig sak. Jag har själv utbildat mig under min tid som idrottare. Jag har ju varit både längdskidåkare och skidskytt. Jag har totalt 16 år som landslagsåkare i 2 olika idrotter, 2 olika förbund. Och under den tiden så har jag då som sagt varit utbildad mig så att jag är teknisk kemist, alltså civilingenjör. Jag har fortsatt att läsa så att... Ja, under min tid. För mig var det jätteviktigt. Jag har läst många andra kurser, ekonomi, jag har läst statistik, jag har läst pedagogik, jag har läst lite allt möjligt. Men jag hoppas att jag kan, samma här, inspirera andra idrottare att ta vara på den chansen. Jag är glad och jag är stolt över att jag klarar av det. Jag är också väldigt tacksam över att jag fick hjälp. För det är klart att det krävs hjälp från universitet och högskolor så att det är möjligt. Om man bara tittar nu på våra skidskyttar, hur det ser ut för dem med lägerverksamhet, så har de ungefär 80 dagar som man är borta på läger. Och då pratar vi från 1 maj till dess att säsongen drar igång i slutet på november. Sen har vi tävlingssäsongen där det också tillkommer alla dagar som är på resande fot. Så det är klart att man måste hitta en bra mix på det här, hur man ska sköta sina studier. Men det är en viktig fråga för mig som jag vill fortsätta jobba för, att man som idrottare ska ha chansen till dubbla karriärer.
Men det är ju viktigt eftersom det är ju en begränsad tid än det här med landslagsuppdraget, så du måste ju ha en civil karriär efteråt.
Ja, det är jätteviktigt. Sen måste man hitta, som jag sa, en bra mix så att det här blir lagom mycket. Mm. Men, och det är det som är viktigt att få hjälp med, så att man kan läsa på rätt nivå. Att läsa 100%, det funkar förstås inte om man ska vara borta så mycket som man är som elitskidskytt. Med då upplägg som man har med läger och tävling och så vidare. Men som sagt, där kan man hitta en lagom nivå som passar för just individen.
Tack Sofia. Du märks att du brinner av entusiasm. Du smittar av dig. Så att...
Ja, men vad bra. Ja, jag hoppas att jag kan smitta av det på många andra också.
Och så får du bjuda Radio Nola Skogs lyssnare på en låt.
Ja, och det är ju så här att jag tänker att det blir väldigt passande. Och vi pratar ju idrott, och då tänker jag på lite andra arenor. Och så tänker jag på vilka artister som jag har lyssnat en hel del på genom livet. Det är nämligen så här att på lördag den 8 december så får vi fint besök nere på Fjällräven Center. Där Modo Hockey håller till och spelar sina matcher dagligdags. Nämligen Bo Kaspers Orkester. Och jag tycker att vi avslutar med att lyssna till I samma bil. Tack Sven.
Men tack Sofia. Tack.
Vi sitter i samma bil, vi sitter Vi sitter i samma bil, en silvergrå missil, en bomb i motsatt fil. Vi sitter i samma bil, om man somnar för en stund, tar det slut på en sekund, och jag har velat dö med stil. Vi sitter i samma bil.
Ska vi lyssna till Maria Meidel som läser novellen lite krasslig bara. Det är en novell i två delar av Stephen King och vi får nu lyssna till den första avdelningen.
Här kommer veckans novell, del 1. Det är en novell av Stephen King, skräckmästaren. Och novellen heter Lite krasslig bara. Jag har haft samma otäcka dröm i en vecka nu. Men det måste vara en sån där klar dröm. För jag lyckas alltid dra mig ur den innan den övergår till en mardröm. Fast den här gången verkar den ha följt med mig, för Ellen och jag är inte ensamma. Det finns något under sängen. Jag kan höra det tugga. Ni vet hur det är när man är riktigt rädd. Visst gör ni? Det är ju ganska universellt. Det känns som om hjärtat ska stanna. Man blir torr i munnen och nackhåren reser sig. Det bara snurrar runt i hjärnan som en centrifug. Jag skriker nästan högt. Ja, så är det faktiskt. Jag tänker, det är den där saken jag inte vill titta på. Den på fönsterplatsen. Jag är förvirrad. Och sen får jag syn på fläkten där uppe. Bladen snurrar med lägsta hastighet. Jag ser gryningsljuset rinna ner för springan mellan de fördragna gardinerna. Jag ser Ellens hår på andra sidan sängen, ljusgrått som rallarrosornas fjuniga frön. Jag befinner mig här på Upper East Side, på femte våningen, och allt är som det ska. Drömmen var bara en dröm. Och det där under sängen. Jag kastar av mig täcket och glider ner på knä, som en människa på väg att be till Gud. Men istället lyfter jag upp sängkappan. Först ser jag bara en mörk silhuett. Sen vrider skepnaden på huvudet och ett par ögon glänser mot mig. Det är Lady. Hon får inte vara under sängen, och det tror jag att hon vet. Svårt att veta vad en hund vet och inte vet. Men jag måste ha lämnat dörren öppen när jag gick och la mig. Eller så gick den kanske inte igen ordentligt och hon knuffade upp den med nosen. Hon måste ha tagit med sig någon av sina leksaker från korgen i hallen. Det var i alla fall inte det blå benet eller den röda råttan. De piper, och det skulle säkerligen ha väckt Ellen. Och Ellen behöver vila. Hon har varit lite krasslig. Lady, viskar jag. Kom ut därifrån! Hon bara tittar på mig. Hon börjar bli lite till åren och är inte lika pigg som förr. Men dum är hon inte. Hon ligger längst in där jag inte når henne. Om jag höjer rösten blir hon tvungen att komma. Men hon begriper att jag inte kommer att göra det, för då skulle Ellen säkert vakna. Som för att bevisa detta vänder sig Lady bort från mig och tuggandet fortsätter. Ja, ja, det där fixar jag. Jag har levt ihop med Lady i 13 år, nästan halva mitt liv som gift. Det finns tre saker som kan få fart på henne. En är rasslandet av hennes koppel och ropet hissen. Den andra är dunsen av matskålen mot golvet. Och den tredje, jag reser mig upp och går den korta korridoren till köket. Jag tar fram påsen med hundgodis från skåpet och ser till att prassla med den. Sen behöver jag inte vänta länge förrän det börjar klappra av cockerspanieltassar mot golvet. Efter 5 sekunder är hon framme. Hon bryr sig inte ens om att ta med leksaken. Jag sträcker fram en av de små godismorötterna och kastar sedan in den i vardagsrummet. Det är kanske lite elakt, men den feta gamla jycken behöver motion. Hon springer efter godiset. Jag stannar kvar och sätter på kaffet. Sen går jag tillbaka till sovrummet och stänger dörren omsorgsfullt efter mig. Ellen sover fortfarande. Att vakna före henne har en fördel. Väckarklockan behövs inte. Jag slår av den. Hon kan få sova en stund till. Hon hade en luftvägsinfektion och ett tag blev jag lite rädd, men nu är hon på bättringsvägen. Jag går till badrummet och inviger officiellt dagen genom att borsta tänderna. Jag har läst att munnen aldrig är så bakteriefri som på morgonen, men vanor som vi lärt oss som barn är svåra att bli av med. Jag vrider på duschen och stiger in i den när vattnet är varmt och skönt. Det är i duschen jag tänker bäst, och den här morgonen tänker jag på drömmen. Jag har haft den 5 nätter i rad, om man nu ska räkna. Det händer inte något direkt hemskt i drömmen, men på sätt och vis är det nästan det värsta. För jag vet, tvärsäkert, bombsäkert, att något hemskt kommer att hända, om jag inte gör något åt det. Jag drömmer att jag sitter i ett flygplan i business class. Jag sitter vid gången, för det är det jag helst gör. Då slipper jag tränga mig förbi någon om jag måste gå på toaletten. Mitt brickbord är nerfällt. Där står en påse jordnötter och en orange drink som ser ut som en vodka sunrise. Något jag aldrig skulle beställa. Det är en lugn flygning. Vi är ovanför molnen. Solen lyser upp hela kabinen. Det sitter någon i sätet vid fönstret, och jag vet att om jag tittar på honom eller henne eller det, så får jag se något som kommer att förvandla den otäcka drömmen till en mardröm. Om jag tittar på grannens ansikte kommer jag kanske att tappa förståndet. Det skulle knäckas som ett ägg och en flodvåg av blodigt mörker skulle forsa ut. Jag sköljer hastigt schampot ur håret, stiger ur duschen och torkar mig. Mina kläder ligger hopvikta på en stol i sovrummet. Jag tar dem och skorna med mig till köket, som nu har börjat fyllas av doften av kaffe. Trevligt. Lady ligger hoprullad framför spisen och ser förebrående på mig. Sluta se så där på mig, säger jag åt henne och nickar mot den stängda sovrumsdörren. Du vet vad som gäller. Hon lägger ner nosen mellan tassarna och låtsas sova. Men jag vet att hon fortsätter titta på mig. Medan jag väntar på kaffet tar jag ett glas tranbärsjuice. det finns apelsinjuice, vilket jag brukar dricka på morgonen, men det vill jag inte ha. Det påminner för mycket om drinken i drömmen kanske. Jag dricker kaffet i vardagsrummet med tvn på ljudlöst, så jag får läsa på textremsan ner till. Något mer behövs ju inte egentligen. Sen stänger jag av och tar en skål flingor. 7:45. Jag bestämmer mig för att om det är fint väder när jag går ut med Lady så skippar jag taxin och promenerar till jobbet. Vädret är faktiskt fint. Våren börjar smyga mot sommar och allting blänker. Portvakten Carlo står under markisen och pratar i sin mobiltelefon. Säger han. Jag har äntligen fått tag i henne. Ja, hon säger att det är okej. Inga problem. Bara jag är med. Ja, hon litar inte på någon och jag klandrar henne inte. Hon har en massa fina grejer där uppe. Ja, när kommer ni? 3. Det går inte tidigare. Han vinkar med en vitbehandskad hand när jag går med Lady ner mot hörnet. Vi har blivit experter på det här nu, Lady och jag. Hon gör ifrån sig på ungefär samma ställe varje dag och jag är snabb med bajspåsen. När jag kommer tillbaka böjer Carlo sig ner och klappar henne. Hon viftar näpet på svansen, men Carlo har inget godis. Han vet att hon bantar, eller borde göra det. Ja, jag fick äntligen tag på Mrs. Warszawski, berättar Carlo. Mrs. Warszawski bor i lägenhet 5C, men bara formellt. Hon har varit borta ett par månader nu. Hon var i Wien. I Wien, minsann, svarar jag. Ja, hon sa att det var okej att släppa in sanerarna. Hon blev dödsförskräckt när jag berättade. Det är bara ni och några andra som inte har klagat. Resten. Han ruskar på huvudet och ger ifrån sig en dämpad vissling. Jag växte upp vid en massafabrik i Connecticut och det förstörde mina bihålor. Jag känner doften av kaffe och Ellens parfym, om hon har på sig mycket, men inget annat. Ja, i det här fallet är det väl en välsignelse, säger Carlo. Men hur står det till med Mrs. Franklin? Fortfarande krasslig. Det tar nog några dagar till innan hon kan börja jobba igen, men hon mår väldigt mycket bättre. Jag blev riktigt rädd ett tag. Ja, samma här. Hon gav sig ut en dag i regnet förstås. Typiskt Ellen, säger jag. Inget kan hejda henne. Om hon får för sig att hon måste ut någonstans så blir det så. Ja, och jag tänkte i mitt stilla sinne, den där hostan är inte att leka med. Han höjer handen. Inte för att jag trodde hon var dödssjuk direkt. Ja, fattar, svarar jag. Det var verkligen på väg att bli en inläggning på sjukhus hosta. Men ja, till slut fick jag iväg henne till doktorn och nu är hon på bättringsvägen. Bra, bra. Sen återvänder han till det som egentligen uppfyller hans tankar. Mrs. Warszawski lät ganska äcklad när jag berättade för henne. Jag sa att vi troligen ska hitta något i kylen som ligger och ruttnar. Men jag vet att det måste vara värre än så. Det fattar nog alla med luktsinnet i behåll som bor på de där våningarna. Han nickar bistert. De kommer att hitta en död råtta där inne. Sanna mina ord. Mat stinker. Men inte så där. Det är bara död som stinker på det viset. Det där är en råtta. Kanske flera. Mrs. Warszawski har väl lagt ut gift men vill inte medge det. Han böjer sig ner och klappar Lady igen. Du känner väl lukten eller hur gumman? Det slår jag vad om. Det ligger en massa postitlappar huller om buller runt kaffebryggan. Jag tar blocket de kommer ifrån till köksbordet och skriver en ny. Ellen, Lady har varit ute. Kaffet är klart. Om du känner dig tillräckligt bra för att gå till parken så gör det. Men gå inte för långt. Jag vill inte att du överanstränger dig nu när du äntligen börjar bli frisk. Carlo sa om igen att det luktar död råtta och att han tror att det är något skumt. Tydligen känner alla i närheten av lägenheten stanken. Tur för oss att du är täppt och jag har ett näsproblem. Haha. Om du hör folk ute i korridoren så är det sanerarna. Carlo följer med dem så du behöver inte vara orolig. Jag tänker promenera till jobbet. Måste fundera lite mer på den senaste reklamen. Önskar att de hade frågat oss innan de hittar på namnet. Kom ihåg, överansträng dig inte. Älskar dig. Förstärker med ett halvdussin puss puss och skriver under med ett B i ett hjärta. Sen lägger jag lappen bland de andra vid kaffebryggan. Jag tänker på sanerarna som ska komma vid 3 eller tidigare om de kan. Jag skulle tro att drömmarna har rubbat min sömncykel för jag somnar nästan under morgonbötet på jobbet. Men jag piggnar till när Pete Wendell visar en poster för den nya Petrov Excellent-reklamen. Jag har redan sett den på hans dator medan han höll på med den förra veckan. Nu när jag ser den igen förstår jag var åtminstone en sak i min dröm kommer ifrån. Petrov excellent vodka, säger Aura McLean. Hennes röst höjs och sänks i en teatralisk suck. Om det namnet är exempel på den nya ryska kapitalismen så är den död innan den ens har fötts. Alla skrattar. Ta inte illa upp, Pete. Bortsett från Petrov excellent så är det en bra koncept. Jag tog inte illa upp, säger Pete med ett tappert leende. Vi gör vad vi kan. Affischen visar ett par som skålar på en balkong medan solen går ner över en hamn full av dyra fritidsbåtar. Under bilden står det solnedgång, perfekt för en vodka sunrise. Man diskuterar en stund hur bilden ska se ut. Ska flaskan vara till höger eller vänster eller i mitten? Jag tappar fokus och tänker på drinken på bordet i min flygplansdröm tills det går upp för mig att George ropar på mig. Som tur är lyckas jag dra mig till minnes hans fråga. Man ber nämligen inte George att säga samma sak två gånger. Jag sitter faktiskt i samma båt som Pete, svarar jag. Kunden har valt, jag gör bara så gott jag kan. Folk skrattar godmodigt. Det har skämtats en del om den senaste läkemedelsprodukten som vi ska göra reklam för, ett potensmedel. På måndag har jag kanske något att visa upp, säger jag. Eller säkert i mitten av nästa vecka. Jag tänkte ge Billy chansen att visa vad han kan. Billy är vår senaste anställde och hans introduktion består av att han arbetar som min assistent. Han är inte med på morgonmötena ännu, men jag gillar honom. Alla på reklambyrån gillar honom. Han är smart, han är ambitiös och jag är säker på att han kommer att behöva börja raka sig inom ett par år. George funderar en stund. Jag hade egentligen hoppats att få se lite mer idag. Kanske till och med ett utkast till annons. Tystnad. Folk studerar sina naglar. För att komma från George är det så nära en offentlig utskällning det kan bli. Och kanske har jag gjort mig förtjänt av den. Det har inte varit min bästa vecka och att lägga över jobbet på Billy ser inte så bra ut. Det känns inte särskilt bra heller. Okej, säger George till sist och lättnaden i rummet känns som en plötslig svalkande bris som drar förbi. Ingen vill bevittna ett spöstraff i konferensrummet en solig fredag morgon. Och jag vill sannoliken inte bli utskälld. Jag har så räcker ändå. Det verkar som om även George misstänker något skumt. Hur är det med Ellen? Frågar han. Bättre, svarar jag. Tackar som frågar. Några fler presentationer följer och sen är mötet över. Tack och lov. Jag har nästan slumrat till när Billy kommer in på mitt kontor 20 minuter senare. Nej förresten, jag har slumrat till. Jag rätar snabbt på mig och hoppas att grabben ska tro att jag var djupt försjunken i tankar. Han är antagligen för ivrig för att märka något. I ena handen håller han ett kartongark. Jag tror att han skulle passa perfekt till att sätta upp affischer för skoldansen på ett högstadium någonstans. Hur gick mötet? Frågar han. Det gick väl bra, svarar jag. Billy flinar. Ja, jag vet ju inte så mycket om det. Jag lyckas le till svar. Men det känns tungt. Som om det hängde vikter i mungiporna. Plötsligt får jag samma känsla som i den där otäcka drömmen igen. För det är något nära mig som jag inte vill titta på. Men nu är det ingen dröm jag kan vända mig bort från. Det här är rena rama sanningen. Slut på del 1.